I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till Kunglig koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Jag heter Sara Eriksson och vid min sida är som vanligt Roger Lundgren. Hej!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej Sara.
Hej, mår du idag?
Nej, men det är väl jättebra tycker jag.
Härligt, härligt. Mm. Mm. Vi pratar ju nästan alltid och håller oss här inom Sveriges ramar och pratar om den svenska kungafamiljen av naturliga skäl.
Ja.
Men vi kanske ska blicka utåt lite i Europa. Mm. Och vad passar då bättre än att kika mot Storbritannien? För att det var ju visst någon som fick ett väldigt trevligt brev.
Ja, men alltså, let's face it. Alltså, den brittiska kungafamiljen är vi ju väldigt fascinerade av.
Det är vi allihopa.
Vi tittar på The Crown. Jag älskar den serien som har gått på fyran i somras. Young Victoria.
Mm, den är fin också.
Ja, så fantastisk. Och den är väldigt glamoriserande. Lyfter fram Victoria och Albert som två så här ybersnygga, liksom glamoröda. Då var de absolut inte. Tittar man på gamla tavlor så såg de rätt mycket ut som skit.
Men vad heter hon skådespelerskan? Hon är ju så otroligt
Jenna
fin.
Cole. Ja. Och jag tror att de där två är ihop på riktigt, förstår jag.
Är de?
Mm. Mm-hmm. Varför man ska tro google.com. Men...
Wikipedia.
Ja, men jag vet inte. Det är en bra serie i varje fall. Jo, nej, men alltså jag blev jätteglad och att jag fick ju brev av... jättegulligt brev av Camilla, prins Charles Camilla. Jag tror att jag berättade tidigare att jag har brevväxlat med henne sedan tidigt 90-tal. Hela världen hatade henne för att hon skulle förstöra Dianas äktenskapslycka. Hon var liksom den onda, elaka häxan och trollpacken.
Hon har ju alltid blivit utmålad som den.
Ja, men precis. Mm. Jag tänker det var kanske bättre att vara på Charles som otrogen mot sin fru istället.
Jag tycker jag. Det är väl hans ansvar.
Ja, lite så.
Mm.
Men Camilla är idag en rätt respekterad dam i Storbritannien.
Det kom idag, ja.
Idag. Mm. Och det kom ut en jättetrevlig dokumentär. Hon har fyllt 70. Så då gjorde man en dokumentär i TV i Storbritannien om henne. Där man får lära känna henne lite närmare. Och jag känner ju henne personligen då. Därför att jag har haft kontakt med henne som sagt sedan tidigt 90-tal. Och så sågs vi. Jag blev bjuden hem till henne i Clarence House i London i januari i år. Och då hade jag med massa fina presenter.
Kan inte du avslöja lite vad du gav henne?
Ja, men det där är alltid så här, vad fasiken ska man ge kungligheten när man är ute och på fria stråt sådär.
Mm.
Jag ger dem alltid Kungliga magasinet såklart.
Det måste du väl?
Det måste man ju.
Men hade hon koll på Kungliga magasinet?
Jo, hon står ju faktiskt på frihetslistan och hon gav en del kommentarer om tidningen som var väldigt positiva, som gjorde mig väldigt förvånad. Men hon hade gjort sin hemläxa, om jag säger så. Nej, men sen så fick jag och köpte en svensk kristallskål.
Mm.
Kristall är fint från Sverige.
Det är det.
Min väninna Kransdraken gjorde ett halsband av bergskristaller till henne. Som faktiskt var väldigt, väldigt, det blev väldigt fint. Och slutligen, något jag alltid tar med från den kungliga hovleverantören A.S. Choklad, så brukar de göra chokladpraliner och såna här färska goda geléhallon.
De är faktiskt väldigt, man kan liksom tro att choklad är choklad, men där har du någonting.
Det är någonting helt annat.
Någonting annat.
Och det räcker att äta 2-3 bitar, sen är man så lycklig liksom.
Precis.
Det är inte som när man äter en chokladkaka som är full med socker som man bara glufsar i sig.
Nej, men det här är riktigt gott.
Det är riktigt gott.
Så då hade du med det till henne?
Ja.
Berätta mer.
Ja, och då skulle hon ju såklart tacka för det. Och det brevet skickade hon i februari.
Mm.
Men på grund av väldigt märklig postgång så har brevet åkt fram och tillbaka mellan Södermalm, där jag bor i Stockholm, och London och Buckingham Palace, där posten utgår ifrån. Men nu kom det här om dagen då, det här fina brevet.
Mm.
Och det är skrivet på ett fotografi av Camilla på baksidan av det.
Vad skriver hon?
Jag har faktiskt lagt ut det på min Instagram, så ni som är nyfikna,
det är alla.
Ja, ni kan gå in där och läsa på min Instagram, och det är royal_roger, och då kan ni lägga till mig också.
Har du öppen profil på Instagram?
Det har jag, minsann.
Bra, så att alla kan snoka utan att följa.
Alla kan snoka utan att följa.
Men vad skriver hon i det här brevet då? Alla kanske inte har möjlighet att kolla på Instagram.
Hon skriver i alla fall och tackar för de fina svenska presenterna och för vårt trevliga möte, och så kul att äntligen få träffa sin gamla brevkompis.
Mm.
Nu måste jag ju pinsamt nog då ett halvår senare skriva och be om ursäkt för att jag inte har svarat tidigare.
Så ursäkta, vi har någonting som heter Postnord i Sverige, så att jag har inte riktigt fått ditt.
Posten fina. I Sverige funkar inte.
Nej, så att det kommer brevduva här.
Ja, precis. Men det var ett väldigt angenämt möte, men hon ville absolut ses igen och ville även att jag skulle... Hon skulle introducera mig för sin make, och det är klart att man vill träffa prins Charles.
Tack, gjorde inte ni till.
Nej.
Men för att ge en tillbakablick då, vad kom det sig att du började brevväxla med henne från början egentligen? Vad var det första initiativet?
Nej, men jag är knäpp. Alltså jag har alltid varit knäpp. Och jag har alltid gjort såna här konstiga knäppa grejer liksom. Och jag föll för hennes sårbarhet. Alltså jag gjorde det. Och jag vet inte ens hur jag hittade hennes adress.
Nej, det undrar man ju.
Men det var väl så här, det stod väl någonstans i någon veckotidning liksom att hon bodde där och där på den brittiska landsbygden, och alla i England visste ju vem hon var, så att brevet kom väl fram.
Mm.
Nej, men hon är en beundransvärd kvinna, och det märks ju hur stolt prins Charles är över henne.
Mm.
Hon har ett projekt som jag brinner för, och där vi ska göra lite saker tillsammans, men det kommer jag kunna berätta lite senare. Mm. Det handlar om att rädda den asiatiska elefanten. Och det är en stiftelse som hennes framlidne bror Mark Shand grundade.
Mm.
Precis så där 10-15 år sedan.
När du säger någonting framöver, vad kan vi vänta oss där då?
Spännande grejer.
Mm, vad roligt.
Men en intervju blir det i alla fall. Ja. Hur den kommer att se ut, det får vi se. Men hon har tackat ja till det i alla fall.
Vad kul.
Mm.
Men lite detaljnivå, när du träffade henne då, vad drack ni te?
Mm. Det är klart man dricker te.
Ja, men det är klart.
Hos kungafamiljen.
Ja. Och till det?
Det var några små kakor, men som jag avslöjade i en tidigare podd så äter jag, jag älskar kakor, men jag sitter inte och glufsar kakor när jag träffar kungligheten.
Du äter alltså kakor bakom kulisserna?
Det gör jag, jag är en...
ett sant kakmonster. Men en kopp te blev det.
Du måste gå ner i vikt, det där. Så man inte äta massa kakor.
Så det var därför du tog för dig?
Nej, men alltså det är...
Nej, jag förstår.
Bad of the bones and the sugar.
Jag fattar. Och apropå då Storbritannien, så har det nu gått några månader sedan som Meghan och Harry sa ja till varandra. Hur märker vi av Meghans popularitet?
Nej, men alltså, jag skulle säga att det är intressant fråga det där egentligen, när man tänker efter det. För att det var ju på 80-talet när Diana och Fergie var med i kungafamiljen, så var det ju en besatthet kring de här två personerna.
Mm.
jag tycker inte att Kate har omfamnats jättemycket av den, utan den fascinationen, utan hon har liksom hållit en rätt låg profil.
Mm.
Megan däremot verkar engelsmännen vara oerhört besatt av.
Mm.
Läser man engelska nyheter så är hon alltid med på ett eller annat sätt. Och
det är allt från vad hon har på sig till hur hon sitter med benen till vad hon säger, till allt mellan himmel och jord alltså.
Typ så kallade uppoffringar hon har fått göra, ja, för att gifta sig med en brittisk prins liksom.
Och det har man inte sett, som du säger, i samma utsättning med Catherine då. Nej. Utan man har inte pratat så mycket om vad hon har fått offrat.
Nej.
I den mån.
Nej, men det är väl också så här att Kate, hon var ju ung när hon visste att hon ville ha prins William.
Mm, de träffade ju så tidigt.
Ja, och de gick på university tillsammans. Sen så, men hon är ju, verkar ju en väldigt söt person och verkar ju passa väldigt bra i rollen som framtida drottning. Meghan däremot har ju haft ett liv. Hon har varit gift, hon har en Hollywood-karriär bakom sig som har varit relativt framgångsrik ändå.
Hon är ju känd.
Alltså hon är ju Julia Roberts känd, men hon har ändå varit med i en mycket populär tv-serie.
Mm.
Och behövde absolut inte gifta sig med prins Harry för att få uppmärksamhet för den hon är. Men hon är ju en, jag såg någonting på YouTube med henne som var inspelat långt före liksom prinsen var i bilden, där hon pratade om barns rättigheter och sådär. Hon är,
och kvinnors,
och kvinnors rätt rättigheter. Mm. Ja, men jag är imponerad av henne. Och är det någon kungafamilj som behöver liksom lite genusvetenskap, så är väl den
House of Windsor. Skakas om lite.
Ja, men det behöver skakas om lite. Jag tror att, och överhuvudtaget brittiska folket liksom. Mm. Som kan vara så modernt ena sekunden men så fruktansvärt gammelmodiga nästa sekund.
Måsat fast i vissa frågor och ställningstaganden.
Märkligt alltså.
Ja.
Det är väldigt, väldigt märkligt.
Men jag tycker det är så häftigt att Meghan jämförs ju väldigt ofta mycket om en med Diana.
Ja.
Så är det ju.
Så är det.
I såväl hjärtefrågor som klädval till hur hon har valt att uttrycka sig. Allt från att hon kan liksom jämföra sig i hur hon väljer att le. Alltså det är ju helt sjukt egentligen. Men man drar väldigt många paralleller. Har man egentligen gjort det på samma sätt med Kate?
Nej.
Nej.
Det har man inte. Det var vissa gånger som hon har burit vissa smycken som har varit förknippade med Diana, som man har liksom jämfört de bilderna. Men Kate och Diana är ju så fundamentalt olika varandra. Mm. Liksom. Alltså, jag vet inte, det är ju så svårt också. Diana är ju helgonförklarad idag. Mm. Hon var definitivt inget helgon. Hon hade sina fel och brister som vi alla har.
Mm.
Men hon har varit borta sedan 97, alltså det är en väldigt, väldigt lång tid.
Mm.
Men Meghan är nog någonting nytt alltså.
Kanske kan det vara så att hon påminner om Diana på många andra plan också, i sitt sätt att våga vara sig själv. Ja. Våga göra de här lite, om man kan kalla det, annorlunda valen mot vad man inom partiet ska göra i den brittiska kungafamiljen.
Precis.
Och det gör ju det så himla intressant. Jag tror också att det är därför hon blir så pass populär. Inte bara i Storbritannien utan worldwide alltså.
Worldwide, ja.
Mm.
Nej, men det kommer bli spännande att följa henne.
Mm.
Och man hoppas ju att hon får ett par ungar och allt det där. Harry verkar väldigt, väldigt barnkär när man ser honom.
Ja, det har
man
ju förstått.
När man ser honom med sina syskonbarn, men också när han träffar barn ute på officiella uppdrag.
Mm.
Så det är ju liksom, och det är ju någonting. Alltså det där bröllopet var ju, det var ett väldigt speciellt kungligt bröllop. Och nu har vi ju snart ett kungligt bröllop till. Då Harrys kusin, prinsessan Eugenie of York, ska gifta sig med Jack Brooks Frank.
Det ser vi fram emot.
Det gör vi ju. Fast jag tror inte vi kommer att få så mycket information i Sverige just om det bröllopet.
Tyvärr inte.
Så vi får nog sitta liksom framför Google den dagen.
Ja, men exakt.
Och nätet och hitta liksom BBC-sändningar den vägen.
Men vad kan man förvänta sig av den typen av kungligt bröllop?
Ja, det är ju, alltså, i England har man ju någonting som kallas för senior och junior members of the royal family. Och de som är senior, det är ju drottningen och prins Philip. Och så är det ju i princip egentligen Charles, Camilla, William, Kate med barn och så Harry och Meghan.
Mm.
Före också, vad heter, prinsess Anne var med, prins Andrew och Edward och Sophie, fast nästan ingen i Storbritannien vet vem prins Edward är liksom. Sen finns det då kusiner, Kents och Gloucesters och allt möjligt sådär som inte engelsmännen känner till så väl. Och Eugenie är ju en prinsessa som inte har några officiella uppdrag för kungafamiljen, utan hon gör saker i och med att hon är prinsessa, för att organisationer har kontaktat henne i och med att hon har vissa hjärtefrågor.
Mm.
Men hon företräder inte drottningen.
Nej.
Annat än i speciella sammanhang som garden parties och Trooping the Colour och sådär, då hela familjen är med.
Mm.
Men det är inte så att drottningen har bett henne att nu vill jag att du åker och representerar mig i självständighetsfirandet i det här afrikanska landet till exempel. Det
har hon har heller inte plikter i den utsträckningen.
Nej.
Nej,
det har däremot drottningens kusin, prinsessan Alexandra Kent, som är 80 plus liksom.
Mm-hmm.
Och hon har haft det hela sitt liv, och det är ju många medlemmar i kungafamiljen som börjar vara rätt gamla nu i England.
Ja, så är det.
Och Beatrice och Eugenie skulle nog behövas.
Tror du att de kommer ta den rollen längre fram? Eller
man ska tro skvallerpressen, så är det så att prins Charles inte vill det. Utan han vill minimalisera familjen då,
mm-hmm,
inför framtiden. Och att de här prinsessorna ska ha liksom mer självständiga liv kopplade från kungahuset.
Vad grundar det? Ja, det är att han vill måna dem om det.
Ja, det är inte så att han är missunnsam. Nej. Utan det är så att...
För det ska tilläggas att så vinklar ju gärna press det.
Ja, visst. Men ja, alltså det handlar väl om att... Det handlar väl om att man tänker att kungafamiljen inte kan bestå av så himla många personer.
Lik diskussionen som förs här i Sverige.
I Sverige, ja, precis. Och det innebär också att det här bröllopet kommer absolut inte att tilldra sig den uppmärksamhet som Harrys bröllop hade.
Nej.
Men det som jag tycker är kul är det, eftersom jag har alltid haft en soft spot för Sarah Ferguson, alltså mamma till den här flickan. Hon kommer ju definitivt att ha en central position på bröllopet. Och bröllopet hålls ju i samma kyrka, St. George Chapel, som det här gifte sig.
Vilken kyrka?
Så det är ju klart att det kommer ju att bli pompa och ståt.
Mm, mm.
Och vi får ju se också efter bröllopet vilken titel drottningen låter Eugenie använda.
Mm.
Om hon blir, som i fallet prinsessa Alexandra då, hennes kusin som är Her Royal Highness Princess Alexandra of Kent, Mrs. Ogilvy blev hon då, fru Ogilvy. Och då får vi se om Eugenie får vara kunglig höghet, ta kvar av York, och då blir Mrs. Brooksbank.
Mm.
Eller om hon bara fortsätter vara den hon är idag utan att ta sin mans titel. Ja, 2018 är det vi har nu. Har vi kommit så pass långt att kvinnor inte behöver liksom ta sina mäns namn?
Kan ja, men det är just det. Det beror lite på att se, återstår att se hur Storbritannien där väljer att ställa sig den frågan.
Mm.
I Sverige hade det inte skett på det sättet.
Nej, men precis. Men till och med drottningens son, Anne, när hon gifte sig första gången 1973 tror jag det var, med Mark Phillips, så var hon Princess Anne, Mrs. Mark Phillips.
Mm.
Sen fick hon en egen titel 87 som The Princess Royal. Och det är liksom en hederstitel till monarkens dotter. Mm. Den mest framstående prinsessan i landet. Sen gifte ju Anne om sig igen då, på 90-talet med Timothy Lawrence. Men han är inte inblandad i hennes
då var det ny,
titlar.
Då, ja.
Utan hon har en titel som är högre än det. Och han har ingen titel själv heller fått.
Oavsett vad så ser vi ju såklart fram emot ett bröllop med lite kunglig glans. Även om vi inte kan förvänta oss något riktigt pampigt.
Nej, som vi kanske det, önskar. Det kommer vi inte kunna göra. Men det är ju det gamla vanliga. Liksom, vad ska hon ha på sig?
Ja.
Vem ska göra klänningen? Vad kommer hon ha för diadem på sig? Kommer hon ha det diadem som mamma Sarah fick av drottningen när hon gifte sig 86?
Eller får hon låna något?
Eller får hon låna någonting?
Vilka gäster?
Vilka gäster?
Vad har de på sig?
Det är ett hattbröllop, jo men det är därför att det är ett dagsbröllop. Mm. Och de har ju också, man kan alltså ansöka om att få vara på plats och se på bröllopet. Precis som när Harry och Meghan gifte sig där i parken. Va?
De som de tog så att säga innanför.
Precis, innanför slottningarna.
Mm. Mm. Ja, spännande.
Ja, nej, men det är spännande och det är ju... Det har vi sagt för, det är ingen som kan pompa och stå så bra som man gör i Storbritannien.
Det är någonting annat.
Mm, det är
så annat. Är det ju.
Mm.
Ja, kul i alla fall. Men hur ser det här ut i de andra kungahusen i Europa? Spanien till exempel.
Ja, alltså där är ju kungaparets döttrar så små så att något bröllop är ju absolut inte
Nej.
Aktuellt. Och vi har ju inga stora bröllop framför oss i de andra europeiska monarkierna, men det händer ju andra grejer såklart. Den spanska kungafamiljen, de har ju alltid sin sommar ledighet i augusti månad då de tillbringar den på Mallorca.
Mm. Så väldigt fina bilder därifrån.
Det är ju fint, det är ju en snygg familj. Mm. Kungen är snygg, hans hustru är snygg och de här två prinsessorna, de är ursöta. Mm. Alltså. Men jag var ju i Barcelona i somras och i just samband det. Med det så var det ett år sedan. Det är så många terrorattacker i Europa hela tiden så man orkar ju knappt tänka och prata om det liksom. Men det var ju en attack där på Ramblas för ett år sedan.
Just det.
Det var återigen en fega kräk som mördade oskyldiga människor. Och då skulle det här uppmärksammas då.
När du var på plats?
Precis. Och då skulle man ju bjuda in brukligt nog kungen då. Och drottningen eftersom Spanien är monarki.
Mm.
Men som många känner till så har Katalonien väldigt stora självständighetsaspirationer. Mm. Det är dock en minoritet som vill ha den här självständigheten. Och en högljudd minoritet.
Det fick du ta del av.
Ja, men det får man ju göra. Och det är så jäkla sorgligt. Därför att då ville den här knäppa ledaren i Katalonien inte ens att man skulle bjuda in kungen. Och då var det ett upprop bland Barcelonas företagare, hotellägare och så vidare, där man krävde att självklart ska kungaparet bjudas in.
Mm.
Och då kommer kungen och drottningen dit för att uppmärksamma det här och för att hedra offren. Och vad gör då de här människorna som vill ha självständighet? Jo, de står och buar ut kungen.
Nej.
Och det gjorde de även för ett år sedan, bara någon dag efter den här fruktansvärda attentaten.
När de var där för att hedra.
De var hedra offrarna. Mm. Och den här typen av människor är fega kräk. Jag hoppas absolut att Katalonien aldrig blir självständigt. Det finns ingen anledning till att de skulle bli det heller. Därför att de katalonerna vill inte det. Även om de har haft någon sån här märklig folkomröstning. Men alltså det är så fruktansvärt. Att man i såna här tillfällen som är nationella sorgehögtider. Står buar åt kungen och drottningen.
Så du var där då när det här skedde?
Nej, jag gick inte dit, jag såg det på tv. Liksom. Mm. Det var för mycket liksom, projekt att göra där. Men man blir ju illamående. Och det här kan man ju även se i vissa andra delar av Europa också. Belgien är ju också ett gott exempel på det. Där vissa inom Vallonien då vill slita sig loss och sådär. Men där ändå Filippa och Matilde har liksom lyckats införa någon slags vitamininjektion i liksom i Belgien som land.
Mm.
Och jag måste säga det också. Det kommer ju så här bilder. Ni kan googla folk och folk om ni är nyfikna hur den belgiska kungafamiljen ser ut. För prinsessan där Elisabeth som en dag kom bli drottning av Belgien. Hon har alltid varit liksom liten och grå och sådär. Hon har blommat ut nu. Hon är jättesnygg den där tjejen. Mm. Alltså. Hon har ju en jättevacker mamma. Matilda är ju supersnygg sådär. Så att det är en spännande familj att hålla ögonen på liksom, i framtiden.
Hon är faktiskt redan nu omtalad som att kunna bli en så här stor modeikon.
Jasså.
Det är jätteroligt att ta del av att hon verkligen har tagit för sig i att få uttrycka sig i kläder.
Ja, men och hennes mamma har ju alltid varit väldigt intresserad av mode också, på gott och på ont.
Och jag menar, hon är fortfarande ung och ändå vågar blomma ut på det här sättet, tycker jag är väldigt roligt att ta del av.
Hon är bara 15 år.
Ja, men hon har verkligen blivit en sån fashionista, om man får kalla det så.
Så det, hör ni det gott folk, håll koll på prinsessan Elisabeth av Belgien.
Ja, där kan du få inspiration. Mm.
Det är lite cool det där i framtiden att det kommer vara så många kvinnor som sitter på tronen.
Det älskar man ju.
Ja, det är ju det. Vi har Ingrid i Norge, vi har Estelle i Sverige.
Vilken drottning.
Vilken drottning, vi har Katarina Amalia i Nederländerna, vi har Elisabeth i Belgien. Och sen gott folk har vi ju då Leonor av Spanien. Som jag kommer vara drottning även över de här katalonerna.
Mm.
Hur mycket de än gnäller och protesterar och bråkar så kommer de inse att de kommer behöva fortsätta vara en del av Spanien.
Who run the world, girls?
Mm-hmm.
Det kommer verkligen bli så.
Mm.
Mer drottningar åt folket.
Girl power.
Ja. Mm. Tack för oss.
Ja, tack för idag.
Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.